Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Du ser lite trött ut, Jakob.
Nej, jag försöker bara passa in i den här bilden. För idag sitter vi och skypar och spelar in där. Och då får jag dunhuka mig lite för att komma in i bilden. Så det är mest det som händer. För att jag är för stor för mobiler. Ja, hur har veckan varit? Den var bra.
Veckan har varit bra. Nu kan jag namnet på alla mina nya elever. Vi har insparkat dem och konstaterar ytterligare en gång att ämnet teater borde alla ungar ha minst en gång i veckan. Det blir en sån gruppskänsla och det blir som vi och det blir sånt lag och det blir liksom team. Och när man kritiserar grupparbeten, vilket vi gärna gör och i dessa tider, så tänker jag just att teater och drama, det är ju grupparbeten där alla måste dra sitt strå och där man verkligen förstår att drar inte jag mitt strå så blir det ingen föreställning.
Ja, Karin, idag funkar det så att vi spelar in fast vi sitter på varsin ända av den här stan. Dagens tema är aktiva samhällsmedborgare.
Mm, det är bra.
Det är ju någonting vi ska göra av våra elever, tror du?
Ja, men det ska vi ju. Det är en utav, vi ska göra dem demokratiska och kunna ta del av samhället. Det är ju liksom vårat absolut mest viktiga uppdrag, tänker jag.
Precis, precis. Man kan ju tänka sig att i klassrummet sitter framtiden och bla bla bla. Men det är också så att liksom vår demokratis framtid avgörs lite grann av det. Om man ska hårdare det. Alltså liksom, det känns lite grann som att så här, folk engagerar sig mindre och mindre. Och det är liksom färre och färre som ställer på att bli politiker. Det är liksom färre som engagerar sig i andra människor än sig själv. Om man ska vara lite krass. Det är ju en produkt av skolans arbete med att göra folk till aktiva samhällsmedborgare. Mm. Och det känns lite trist.
Ja, och frågan är om det är sant.
Det kan man verkligen pröva.
Mm. Men oavsett hur det är, Jakob, med det här med samhällsmedborgare, så ska vi prata om det lite längre fram. För först så ska vi kolla på våra spaningar som vi har denna veckan.
Du skickade en grej till mig häromdagen som blev viral på internet. Inte för att du skickade en till mig, utan den blev viral och sen skickade du den till mig. Det var så det funkade.
Det var ju först
en norsk reklamkampanj från ett mjölkföretag, ett mejeriföretag kan man säga. Som har en kampanj för att få fler föräldrar att tvinga sina barn att dricka mjölk. Kan inte du förklara det då? Det var så
ja, det var ju det här att det var ju en någon OS-atlet i Norge som jag inte ens vet vem det är.
Kjetil någonting.
Han gör något i Norge, tänker jag. Men han skulle i alla fall testa på hur det är att vara barn, att leka som ett barn och att liksom ha rast som ett barn i skolan. Så att han skulle då helt enkelt leka på en konstruerad lekplats där allting då var anpassat så som det blir för ett barn, alltså rent dimensionsmässigt.
Så att det är proportionellt, de har byggt gungan större, de har byggt dörren större, de har lastat ryggsäcken tyngre.
Ja, men precis. Och trappan har högre trappsteg och så vidare. Och så fick han springa där och hänga i armar och armgång och allt vad det var. Och han var helt döende efteråt, vilket var ju roligt.
Precis, och det är det som är budskapen någonstans. Man ska tänka så här, åh herregud vad barnen har det jobbigt. Vi måste liksom peppa dem, vi måste se till att det funkar bra. Drick lite mer mjölk så kommer du ta dig genom den här skolan. Det känns ju ganska tillrättalagt. Det känns ju ganska så här, det här är inte liksom 100% autentiskt. Det är ju mindre till kyrkligt, ska jag säga.
Ja, men man förstår ju ganska snart att det är det som de vill komma fram till. Att gud, så vad ungar ändå rör på sig och vad de behöver mer kraft än vad vuxna gör för att de rör på sig mer.
Var inte det också någonting alltså äckligt över liksom hur man romantiserar barndomen och ungdomen på det sättet. Det är så här, de bara springer och hoppar och skuttar och skuttar och hoppar och hoppar och skuttar hela dagarna. Det är mest allt de gör. Eller de.
Och så tänker
alltså, det känns som att liksom, vad fan, det är människor. De är som människor, va?
Ja, och så ska man väl få lite dåligt samvete om de inte hoppar och skuttar utan de sitter med sina mobiler istället, tänker jag.
Det känns inte som att det är en grej i Norge.
Uppenbarligen, det vet jag att det är, men det är en annan diskussion. Men däremot så är det ju så här att det som slår mig, alltså den som lärdom jag tar med mig av det där är väl kanske att inte att han blir trött, för det är väl en sak, utan snarare vilken grundkondition som man bygger som barn.
Jag tror fortfarande det är fick. Det känns som någonting i det som får mig, ringer varningsklockor åt mig överhuvudtaget.
Ja, fast man säger ju det att tränar du mycket som 12-åring så har du igen det hela livet.
Finns jo, det? Jo, men det tror inte jag är så här, om du inte springer på skolgården. Det tror jag aktivt är så här, om du går i fotboll och handboll och sådana grejer. Aha. Om du håller på med sådana grejer.
Ja, det är inte det man menar. Jo, det tror det är väl förmodligen. Men jag tänker att det finns ju någonting i det där med att ungar... alltså jag har ju alla mina barn har ju hellre sprungit än att de har gått. Det vet jag, de springer ju när de ska någonstans. De går ju inte. Det är ju oerhört opraktiskt kan jag tycka, för då måste jag också springa.
Ja, hur som helst, vi ska inte fastna vid den här grejen, men det är en intressant kampanj. Man kan googla fram det här själv. Ja. Jag tänker inte att vi lägger några länkar till ett jävla mjölkföretag. Utan googla runt lite på norsk mjölk och barn och idrott och kampanj och skit, så får du se vad det är. Tänker jag.
Ja.
Spännande nummer två. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund får kritik.
Ja,
det är ganska spännande. De får kritik, framförallt kanske Lärarförbundet, för att de beter sig som skurkar och sprider positiva röster och budskap om och ifrån skolan. Ja. Man säger, vi är lärare kampanjen, så här, kolla på det här, vi har här är lärare som berättar varför de blir lärare eller vad de gillar med det, eller att de tycker det är så himla spännande för att jobba med elever, för det är samhällets framtid som sitter där, eller som jag blev lärare för det här där. Och det är liksom för att sprida en positiv bild. Och det har tagit hus i helvete hos andra lärare. Det går så långt att jag såg häromdagen att någon som var så här: har facket blivit för eliten? Och jag tror att det menades, det är väl min tolkning, att det menades som att liksom att facket på något sätt så här, tilltalar de nöjda med jobbet. Och det är på bekostnad av de som har ohälsa på jobbet eller de som mår dåligt. Och det är ganska stora grupper. Tydligen är det så att den gruppen av alla människor i Sverige som jobbar som har störst problem med sömnsvårigheter på grund av jobbet är gymnasielärare. Plats nummer två, grundskollärare. Så det finns ändå någonting i det.
Ja.
Men deras kritik är så här, fan, ni bryr inte om de här, ni ska bara hålla på och peppa och vara glättiga och äckliga. Frågan är om inte det finns en poäng att man ändå gör det.
Fast vänta lite nu. Jag kan förstå kritiken också.
Jo, det förstår jag med, för facket borde göra mer arbete med det. Men liksom, enda orsaken att vi har begreppet lärarkris i Sverige är för att facken har planterat det. För att de är jävligt bra på att kommunicera.
Ja, men absolut. Och jag tror ju att alltså, själva bakgrunden tänker jag till kampanjen är ju för att man vill ju sprida en positiv bild av att vara lärare för att kunna rekrytera fler lärare till yrket.
Mm. Ja, det är intressant. Alltså, kommunikation är svårt. Jag tror absolut att det kan vara ögonfallande att liksom lyfta från positiva sidor när man kommunicerar med människor som också inte trivs på jobbet. Men jag tror också att det finns en poäng att människor som trivs får ta plats. Det kan man bara om man så flyttar den diskussionen i ett mindre sammanhang. Jag tror att liksom i ett kollegium så kommer det alltid finnas folk som har det ganska jobbigt och folk som har det ganska lätt oavsett vilka förutsättningar som finns. Alltså, kvantiteten ökar eller minskar. Det går det bra på skolan, man har bra ledning, man har bra förutsättningar, man har liksom en bra organisation. Då är det fler som trivs och färre som vantrivs eller tvärtom. Men jag tror fortfarande att man behöver kunna ha båda perspektiven samtidigt. För det är inte hälsosamt när alla människor går runt på skolan är så jävla peppiga. Det finns vissa skolor som känns lite som att de har personal som är sådana. För att då kan man inte vara kritisk. Eller det finns utrymme.
Nej,
för att
vara
på samma sätt som att det är asfarligt för skolor att vara så att alla människor bara går runt och mår dåligt. För att alla kommer inte göra det. Och de människor som inte gör det kommer inte ha något som helst utrymme. Man kan inte säga så här: idag den här lektionen är bra. Eller den här grejen är så. Det kommer aldrig någonsin funka, för att då känner man sig dålig. Då känner man sig skamsen. Vi måste släppa fram båda de perspektiven.
Och vad jag tänker snarare, alltså det som slår mig och som jag tycker blir viktigt, det är att balansgången här är svår. Så att, alltså, jag har svårt när det inte blir liksom, vad är det som är kris och vad är det som är bra? Vad konkret då? Tydlighet är ju någonting som jag gillar.
Tydlighet efterlyses i denna debatt. Och igen,
ja, ja, ja.
Spaning nummer tre, det är din grej.
Nej, men Expressen har ju skrivit världens sämsta ledare igen. Alltså jag vet inte, Expressen och skola borde ju liksom, där borde det finnas någon slags förbud.
Det är ändå fascinerande, tror du att de har mobilförbud på Expressen?
Nej, men det är precis min poäng. Tänk om vi skulle säga att på Expressen får vi inte ha mobiler nu, för att då gör inte folk sitt jobb.
För så de stör koncentrationen och effektiviteten, och är det så att du behöver använda något digitalt verktyg någon gång i ditt jobb, så förser vi er med saker som datorer och så. Så ja, sluta klaga.
Och då ska vi dessutom stänga ner sådana saker som sociala medier på era datorer, för att det ska vi inte hålla på med.
För det här är arbetstid, nu ska ni jobba.
Ja, och det gäller ju liksom likadant för lärare. Det gäller likadant samtidigt som vi då bestämmer oss för att vi ska utveckla och uppfostra demokratiska medborgare som ska ta del i samhällsdiskussionen. Men vi ska liksom införa någon slags förbud.
Mm.
Där vi bara beslagde. Jag är ju vuxna människor. Mina fyller 18. Alltså det blir så konstigt. Jag kan ju inte beslagta deras egen. De är ju vuxna.
Fast vänta, stopp. Med det argumentet så är det väl rimligt att kunna beslagta en 8-årigs egendom. De är inte vuxna. Ja, men det är väl så.
Nej, fast jag menar ju inte det.
Det spelar ingen roll att du är vuxen eller?
Nej, men nej. Men alltså saken är väl den att...
Nej, visst, du är inne på någonting i svinbrand naturligtvis. I det du säger att säga. Vi har som mål att vi ska träna folk att ta liksom... I större läroplanen att elever ska få ta successivt allt större ansvar. Mobiler är alltså elevernas kanske mest flitiga fönster mot resten av världen.
Mm.
På gott och punkt. Men det är ändå så. Och tar vi bort det, så minskar vi också möjligheten för dem att tas ut i världen. Och det problematiserar faktiskt att bli mer aktiva samhällsmedborgare.
Ja, och sen, ja, men absolut. Och samtidigt så behöver vi ju naturligtvis ha en diskussion med elever. Vilket vi behöver ha i skolan. Och vi måste våga ha den diskussionen när vi har 30 elever som samtalar. Tittar vi, lyssnar vi aktivt på varandra? Eller ska vi sjunka ner i mobiltelefonerna? Mm. Är det så vi deltar i det samtalet? Är det att sjunka ner på Snapchat? Är det ett trevligt sätt att liksom lyssna på varandra och bidra till ett gott samhällsklimat eller samtalsklimat?
Nej, för mobilen kan vara både en distraktion från samtalet och samtalsklimatet, men det kan också vara något som berikar samtalet, i det att man kan liksom hämta information eller inspiration eller liksom blanda in andra och så. Så det är båda de effekterna. Och det grundproblemet i det här tycker jag fångade sig ganska bra i elevprogrammet kan vi hade förra veckan. Nämligen det här svartvita. Antingen säger man helt och hållet ja eller helt och hållet nej. Och problemet är att varken eller av de svartvita ståndpunkterna håller.
Ja, och jag tror jag missar samtalet om det. Jag kan ju bli så där. Det hände mig ju senast för inte allt länge sedan när jag satt på ett möte som var kanske inte det mest berikande jag har varit på. Och helt plötsligt så har jag sjunkit in i någon jädra Instagramflöde och likar bebisbilder. Varpå någon kommenterade efteråt. Att där satt du och likade bilder. Det var ju inte särskilt trevligt. Och det var ju en tankeställare för mig. Att nej, det är klart. Att så ska jag ju naturligtvis inte bete mig.
Nej, så om man får tillbaka till eleverna, så tror jag att det gör någonting i relationen mellan gruppen lärare och gruppen elever på skolan när man inför sådana liksom förbud. För att vi jobbar ju till och med att försöka närma oss varandra. Och det här blir på bekostnad av det. Jag pratade med en 8-åring på min skola i fredags. För jag hade nog följt elever som kom tillbaka och såg på i fredags eftermiddag, och då var vi på personalrummet och pratade, och då var det en 8-åring där också. Och då berättade de alltså på sin nya skola så de helt förbjudit mobiltelefon. Men de har med sig dem lite grann ändå, har de kommit på första veckan att säga, kan jag lära dig då, det är inget så sent. Så långt gick det. Och då konstaterade 8-åringen ganska krasst här, regler är ju till för att brytas. Och jag tänker att det säger någonting om relationen mellan lärare och elever på skolan. Jo, men okej, är det inte så att liksom, när vi inför sådana här ordningsregler för sakens skull, för exempel mobilförbud eller kepsförbud eller så är det på bekostnad av vår förmåga att liksom få, eller vårt förtroende som vi får att leda våra elever till att bli aktiva samhällsmedborgare?
Ja, det är ju ett, vi missar ju chansen, tänker jag, att ta den aktiva demokratiska diskussionen.
För jag menar, liksom, man kan aldrig få förtroende för att lära någon någonting saker om man inte uppfattas som en förtroendefull person. Som en person som man liksom kan se upp till. särskilt när det kommer till värderingar och värdegrundsfrågor och liksom, alltså sånt med grejer. För sånt lyssnar du ju verkligen inte till hos en person som du inte har förtroende för. Så det funkar ju det också naturligtvis.
Ja, och framförallt så tänker jag ju att barn är inte dumma, unga människor är inte dumma på något sätt, utan de är ju duktiga på att förstå när man pratar med dem om att alla vill bli lyssnade på när man höjer rösten i ett klassrum till exempel. Då är det väl inte så, och alla vill bli sedda när man liksom sitter, när man talar i klassrummet. Det förstår alla. Det är inget, precis som man förstår att man inte ska reta, så man inte så här. Sen gör man dumma saker ändå, då måste man liksom då måste man ju påminna dem om det hela tiden, precis som vi jobbar med värderingsövningar i alla möjliga sammanhang. Och tar vi bort och förbjuder en mobiltelefon som är ett verktyg som de ändå kommer att använda så fort de lämnar skolan, då missar vi ju möjligheten att faktiskt lära dem hur man respektfullt använder sin mobiltelefon.
Och hur man liksom använder det som ett verktyg för att åstadkomma någonting. För att tillbaka till den här äckliga klyschan om att liksom bara konsumera och konsumera och inte producera, vilket inte är sant. Men liksom, vi kan förbättra deras produktion, deras mobila produktion, så oerhört mycket om man liksom ger dem utbildning, inte bara i formatet och formen, men att man också liksom ger dem en utbildning om allmänna saker. I klimat där man låter dem använda sina verktyg och sina kanaler och sina liksom så i den utsträckning de själva vill. Att den som känner för någonting bara såhär, ja men fan jag brinner för det här vill jag göra. Den sortens process eller den sortens liksom såhär, jävlar jag ska göra något åt det. Finns så mycket lättillgängliga i elevers tillvaro idag. Om man jämför när man själv gick i skolan. Och det tar vi inte tillvara på just för att man bara, nej den här kanalen, nej det är inte seriöst eller den här grejen och så. Jag hade en elev i fredags som på Instagram skrev världens längsta rant om hur viktigt det är att man är sig själv och är genuin och står upp för sig själv och inte tar någon skit från andra. Det betyder jättemycket om man låter det betyda jättemycket. Men har man en historia, nej det här är inte vårt, det är inte vår del, det är inte vårt ansvar, då missar man den sidan av sina elever, då missar man de uttrycken. Och det tror jag är ganska negativt i vår roll att fostra och bekräfta liksom positiva värderingar någonstans.
Ja, och någonstans så är det, vi får ju inte glömma bort att samhällskunskap som ämne är ju ett av våra absolut viktigaste för att utbilda.
Ja, för att vi ska lära dem att bli medborgare.
Ja, och samtidigt så har vi ett demokratiskt ansvar allihopa. Och så brukar folk himla med ögonen och säga elevdemokrati, det betyder att det finns något så här skämt nu i den här tv-serien Lärarna. Eller vad den heter. På TV3. Nej, jag har inte heller sett den. Jag såg en trailer och det räckte tyckte jag. Men då var det någon sån här skämt att ja, men då bestämmer vi elevdemokrati här att vi ska kalla dig bajskorv då, sa de till läraren eller ja, något annat. Och det är ju inte riktigt så. För att det är ju det, alltså hur vi ska gå tillväga. Vi ska ha ett resonemang kring hur vi ska lära oss det som faktiskt staten har bestämt att ungarna ska kunna.
Precis, precis. Och där kan man tänka sig, vad är det staten har bestämt? För att det, alltså, samhällskunskapslärarutbildningen, den kursen när man läser samhällskunskap, hur mycket är det egentligen så här fostrar du demokratiska medborgare? För visst att det är allas ansvar, men det är fortfarande så att den som har mänskliga rättigheter i sitt centrala innehåll, den som har demokrati och liksom respektfulla värden i sina kunskapskrav, har lite, lite större angelägenhet och ansvar för det. Även om det naturligtvis är kapitel 1-2 för alla. Men finns det en möjlighet för samhällskunskapslärare och studenter idag att utveckla sin förmåga i det?
Jag vet inte. Men jag tänker att jag jobbar ju med det, alltså samtliga av mina samhällskunskapslärarkollegor jobbar ju så, har jobbat så alltid. De har alltid liksom besökt och sökt upp politiker. De har alltid gjort liksom manifestationer. Gud, när de gjorde en manifestation och byggde en lägenhet på Järntorget för att visa på bostadsbristen. Det var helt underbar.
Men det är intressant, för samtidigt så har både du och jag upptäckt en artikel, en intervju med forskaren Johan Sandahl som är gymnasielektor i samhällskunskap vid Stockholms universitet, som har forskat på det och som menar på att samhällskunskapen har blivit alldeles för akademiserad och alldeles för liksom så. Det är, han säger att det är mini-sociologi eller mini-statsvetenskap mer än att liksom, för man har höjt abstraktionsnivå. Vilket gör ämnet mycket tråkigare att undervisa i, för man har inte längre utrymme att göra sådana grejer. Eller man förväntas inte göra det kanske. Man kan ju skapa sig det utrymme man vill, för så funkar det som lärare.
Mm.
Om vi ska vara krassa.
Spännande, det är ju intressant. Jag har inte tänkt så. Vi måste ju någonstans ta ett snack med en samhällskunskapslärare, tänker jag.
Vi har en person sån i vårt nätverk. Kan vi inte hitta en sån och så fortsätter vi den här diskussionen med den personen i en intervju?
Ja, och samtidigt som du säger det här, att för jag tycker det är intressant det du säger, att en samhällskunskapslärare idag behöver vara mer akademisk. Det är ju intressant om det blir krångligare eller tråkigare att undervisa, om det blir mer akademiskt istället för direktverkande, där man får känna och uppleva att man påverkar och blir en aktiv samhällsmedborgare, naturligtvis.
Mm. Det är klart att det är tråkigare, och jag tror att det kanske, alltså jag tror att de flesta som valde att bli samhällskunskapslärare blev det ändå för att man vill, alltså är det så bra en intervju. Jag vill att skolan skapar nyfikna, aktiva elever som är handlingsberedda för de utmaningar som samhället står inför. Det försvinner lätt om man skapar distans till ämnet man studerar. Och jag tror att det just är liksom empowering, ta hand om ditt liv och ditt samhälle, engagera dig, gå ut på barrikaderna. Jag gissar att det är det idealet som drev många samhällskunskapslärare att bli samhällskunskapslärare.
Ja. Och samtidigt, det finns en annan studie, alltså i en annan artikel, som, där man säger att just svenska elever är de som är absolut, tillsammans med Luxemburg tror jag det är, alltså mest toleranta av alla våra elever. Där leder ju vi, att svenska elever, och vi blir mer och mer toleranta, våra ungdomar blir mer och mer toleranta och icke...
Toleranta på vilket sätt?
Våra elever blir mindre främlingsfientliga, accepterande. Man tycker att vi kan vara olika, att det är okej att man är homosexuell till exempel, att det är okej att ha olika religioner och religiösa uttryck, att man är liksom väldigt lugn i det, och att det minns, alltså bara det att till exempel så tänker man att 42% av eleverna tyckte att en programledare på tv kunde ha slöja 2004. Den siffran 2014 är 60%.
Aha. Ja, på det sättet sysslar man mer. Men du, det här hänger ihop med en grej som kom på Agenda för det. Såg du Agenda? Det var i hans statsvetaren, Henrik Ekengren Oskarsson. Tror jag han heter, jag är inte säker. Det ligger rätt i munnen. Skitsamma.
Ja.
Han har forskat fram sig vänster-högerskala. Jag har inte annars forskat fram, utan den har jag alltid haft, politiska partier. Men han har applicerat två till som går åt andra hållet upp och ner. Där den ena är alltså för att applicera värderingar på ett annat sätt. Den ena är gröna, alternativa, liberala globalister, liksom det uppåt. Och där neråt finns det liksom en traditionalistisk, konservativa, auktoritära och nationalistiska värderingar. Och så kan man applicera liksom de här partierna som vi har i Sverige i tvådimensionell linje istället för bara på en rad. Och det där tror jag lite hänger upp med det vi pratar om just nu. Nämligen att vad är det inte för värderingar som man vill utveckla hos elever? Eller så att du ser att samhället och eleverna blir mer och mer accepterande. Det kan man ju säga att det är en del att man går mer och mer åt det här galdimensionen. Alltså man går upp på hans liksom grej. De här människorna som går på Pride liksom.
Vi har fler och fler, och det stämmer ju, det är fler och fler människor som går på Pride. Men får jag gissa att typ Miljöpartiet ligger absolut väldigt högt på den listan?
Och även FI, men också Centerpartiet och Liberalerna finns mer och mer åt den, alltså betydligt mycket mer åt den sidan än till dem. Och det är nu intressant för att se hur, inte bara med partipolitik, men även överhuvudtaget hur samhället förändras i strömningar. För jag tror det är mer i den dimensionen än vänster-höger. Och det kanske också är därför som en traditionell vänster-höger-politik inte intresserar unga människor, för exempel.
Nej, det är ju väldigt intressant att undra vad det beror på egentligen. Men det är en helt annan diskussion.
Men det är ändå så, får man tänka, att det är inte alla elever som går åt mer accepterande gröna globala. Så det är fortfarande så att det finns en betydande andel elever som är främlingsfientliga, för exempel. Och de liksom så. Så det blir polariserat både upp och ner och vänster och höger i klassrummet. Och det där är en utmaning. Hur möter man det liksom, när man liksom pratar om att fostra demokrater och så?
Ja, och vågar vi låta våra olika åsikter synas i klassrummet? Jag tänker ju att man ibland vill säga att var tyst, säg ingenting. det här, så här säger vi inte här, och så står eleven där, utan det är ju lite som att ta mobiltelefonen också. Istället för att lära dem hur man använder mobiltelefonen respektfullt, så tar man den.
Och här finns det ju återigen i den här forskningen som är gjord av Karsten Ljunggren, som är professor någonstans.
Emeritus i Örebro.
Fyra olika strategier för hur man kan hantera just den här situationen. Vad gör man när man har elever som bara, jag tycker inte att det ska bara säga så här dumma grejer liksom. Vi går igenom dem och så känner vi igen lite grann så här, stämmer det inte? Kanske, vilken känner du det som? Jag vet inte. Nummer ett, debattledare. Mm. Läraren låter eleven uttrycka sina åsikter och övriga att kommentera. Ge sin syn på saken på ett objektivt sätt. Vad tänker du om det? Känner du igen det?
På ett sätt gör jag det. På ett sätt gör jag det.
Ge sin syn på saken på ett objektivt sätt. Det känns som att de flesta lärarna skulle inte ge sin syn på saken.
Nej, men alltså på ett objektivt sätt är svårt att säga. Men jag försöker liksom neutralisera. Jag försöker ofta balansera. För att ofta har ju vi diskussioner som ligger inom normen. Och framförallt religion. Alltså det ligger
i skolan
där jag jobbar med mina elever. Och det är inom normen, alltså det är helt liksom, det är inga åsikter som inte är accepterande, utan det är bara liksom inom det, och då försöker jag nyansera den diskussionen. Om den blir för svart och vit, att ta det lugnt nu, det här är ingen fara, den här diskussionen, man får ha båda åsikter, så kan jag liksom.
Strategi nummer två då, det är fostraren. Läraren förhindrar att fortsätta yttranden från eleven i klassrummet, men diskuterar sen med eleven enskilt. Vill undvika att dra in andra elever. Har man en person som är lite rasist, då tänker man sen, du och jag måste prata mer om det sen. Men jag vill inte att de här eleverna ska bli lidande för det.
Har du gjort så?
Nej, tror jag det. Det är klart att man ibland bedömer att vissa diskussioner kanske är mer så här, det här passar bättre att vi pratar om det enskilt. Jag tror inte att det är på de grunderna. Nummer tre då, tror jag inte är särskilt aktuellt på din skola från det du just berättade. Normförmedlaren. Läraren öppnar för diskussioner men markerar tydligt vad henne reagerar på i elevens uttalande. Berättar du samhället ser på ett sådant uttalande och händelser till svensk lag?
Ja, alltså, jo, om det är ett uttalande som bryter mot svensk lag. Då är det naturligtvis så.
Nej, jag tänker snarare att det låter lite på dig som att nu ska jag recensera dina elever, får du sen hålla med. Men det låter lite snarare som att de kan vara lite sådana. Att de säger liksom, det här ska man tycka, det här är grejen. Och då får man bara säga stopp, stopp. Man kan också tycka på andra sätt.
Ja, och de, ja, men det är ju för att de är 16 år, tänker jag. 17 år, de är ju väldigt aktiva. De är ju aktiva samhällsmedborgare liksom i det de kommer ifrån. Mm.
Men om man tänker sig att du kan nummer fyra. Känn på det här bara för att känna sig hur det funkar. Nummer fyra, visar den. Läraren förhindrar dialog och markerar avståndstagande. Om eleven fortsätter framföra sin åsikt så kommer den att avvisas från klassrummet.
Jag tror att det finns jättemånga som gör så, men jag gör
det
inte.
Det känns inte som att det är någonsin är en framgångsrik strategi.
Nej.
Nej, jag ska inte säga någonsin, men det känns som att det är...
Det beror ju lite på.
Det är en svår situation. Har man hamnat där så har man en ganska jobbig liksom, miljö att jobba i.
Ja, och jag kan tycka så här mellan oss att det är, det beror ju lite på, för att det som är farligt är väl när man har alltså när du har en grupp där det är en åsikt som liksom är väldigt stark och som egentligen är normativt riktig och rätt, om man säger det som samhället tycker är rätt, men alla är inte med på tåget i det. En sån diskussion är ju feminismen, som är en väldigt, väldigt stark och drivande på våran skola. Men där alla inte alls har kommit dit i resonemanget när de är 16 år. Men de som har kommit dit är väldigt starkt övertygade om detta. Om jämställdhet. Och då kan man känna sig väldigt utpekad och uttittad och obekväm om man inte har kommit dit i sitt resonemang än. Och blir väldigt anti istället för öppen och förstå att det är det här, alltså att allas lika värde och att samhället faktiskt är ojämlikt och så. Det ska vi ju undervisa om. Men det är inte helt lätt om du inte har kommit dit när andra har kommit väldigt långt i det resonemanget. Förstår du vad jag menar?
Ja, precis. Och det är det som är med kontroverser som det finns. Samtidigt har samma forskare visat att bara en av tre lärare uppger att deras elever vågar uttrycka en åsikt om den avviker från majoriteten. Det är ju ändå någonting som säger någonting om att liksom, det är så här, vi behöver säga om folk kommer avvika en åsikt. Men det är också så att vi behöver öppna upp för dem kanske.
Ja, men det är just det jag menar att jag försöker göra när det blir, när alla blir så väldigt överens. Mm. Och jag vet att egentligen är inte alla överens.
Ja, precis. Och där är frågan, hur, vad har man för ansvar i det?
Man har ju ett visst ansvar i det. För att det finns ju, vi har ju ändå, som du säger, en höger-vänsterskala som håller sig inom den demokratiska normen.
Och traditionellt så pratar vi bara höger och vänster, och så kommer det parti som är någon annanstans. Och då blir man ju såhär, ja, okej, vart är det här?
Jo, men okej då, höger, vänster, upp och ner. Mm. Jo, men jag tror ju liksom att alla människors lika värde kan man tycka. Sen kan man tycka att vi löser det på olika sätt. Att man löser det med en väldigt, liksom, väldigt liberal inställning. Där vi då på det sättet ger alla människor så mycket frihet som möjligt. Så att de kan ta vara på sig själva. Alternativt att man hjälper alla människor med att man har höga skatter. Så att alla tjänar ungefär lika mycket. I ett, liksom ett, och att det är jämställdhet, mm, till exempel. Att det är två olika mynt. Och det ena är inte... Det vi accepterar båda i vårt samhälle. Är du med på... att man måste visa... Yep. Alltså är klassen väldigt överens om att vi ska fördela samhällsresurser väldigt jämnt. Och alla skatten ska vara hög. Så kanske man behöver ta en annan inställning. Och ställa sig på de minoritetens sida i klassrummet.
Mm, precis.
Jag tänker bara att du ska få en sån här... Intoleransen är högre på skolor som har låg andel behöriga lärare och i klassrum som präglas av stök och oordning.
Ja, det känns rimligt. För att om vi har, det du? Känns ju rimligt, för om vi har ett uppdrag att undervisa om värdegrundsfrågor, så är det klart att i miljöer där i klassrum där undervisningen generellt sett är sämre förutsättningar, så är även den sorts undervisning sämre förutsättningar. Tänker jag.
Mm. Och, men då i det perspektivet är ju oordningsdebatten väldigt intressant.
För att det är en demokratigrej med ja. Kaosklasser och andra medieord, så har vi också en grogrund för intolerans. Eller för liksom stora demokratiska problem, på samma sätt som att om skolan är för dålig på att undervisa en värdegrund, så har vi en situation där samhället kommer att bli ännu mindre öppet i en generation. Och det är inte helt oviktigt, men det är viktigt att vi behöver göra något åt att vi inte tillgriper på att lära folk att läsa och skriva och så. Men vi behöver också göra någonting åt att göra bättre folk av våra elever. Det som är grejen i den här studien, att den visar att på studieförberedande program så blir elever mer och mer toleranta ju längre de har gått i skolan. Jämfört med årskurs 1 och årskurs 2. Men i yrkesförberedande program så är det tvärtom. Där går toleransen ner med åren på gymnasiet. Jaha. Då är det lite grann, vad beror det på?
Nej, men ja, usch!
Det
är ju jätteviktigt att man på yrkesprogrammen tar tag i det och ser det.
Ja, man måste fundera på vad är skillnaden där.
Ja, men det är det att man kommer ut i ett arbetsliv där toleransen är mindre. Kan det vara så?
Jag tror inte det. Jag tror folk som går yrkesförberedande program har egentligen ganska ljusa framtidsutsikter. Om man ska tänka sig att man har snabbt ett jobb, man får snabbt en inkomst. Det kan kännas på sikt att man blir bitter och nu ska inte jag måla för stora pensetag, men liksom så.
Ja, jo, ja, absolut.
Hur som helst, det finns mycket i det här som är intressant att fundera vidare på. Och som vi behöver reda i. Det känns som att vi behöver hitta oss en samhällskunskapslärare för att kunna råda vidare egentligen i den här diskussionen. Mm. Vad är grejen med liksom att lära elever att bli aktiva samhällsmedborgare? Hur lyckas man med det och vad har skolan för förutsättning att göra det idag? Så fortsätt att följa på den här diskussionen. Kära lyssnare, så gör vi. Vi rundar av den här diskussionen. Så går vi till en elevkrönika. Är det dags för någon elev att vara lite aktiv?
Ja, hej då!
När jag började sjuan, då hade vi blandat klasserna och vi fick nya klasskamrater. Till en början var allt frid och fröjd, men efterhand var det en grupp killar som ville bestämma eller vara överlägsna tjejerna. De tyckte det var okej att skoja med oss på ett sätt som vi upplevde kränkande, säga ord som inte alls var roliga. De flesta av tjejerna lät killarna hållas, men inte jag och min kompis, vi sa ifrån. Jag minns särskilt en gång när vi fått tillåtelse att vara i ett klassrum om vi inte släppte in någon mer. Killarna var skitsura för detta och bankade och skrek. När läraren väl kom och släppte in klassen vräkte killarna ur sig ord som hora, att vi var idioter, efterblivna och så vidare. Läraren sa ingenting, så vi gick därifrån. Ingen ska behöva utstå att bli kallad för sådana saker. När vi senare skulle reda ut allt tyckte de vuxna att vi tjejer skulle låta killarna hållas. De är ju killar, de mognar senare och de kommer växa upp och lära sig. Bryr inte om dem. Det fanns bara en enda vuxen som faktiskt brydde sig. Och det var tur, annars hade vi inte kunnat gå vidare. Därför tycker jag att alla skolors vuxna måste lära sig att bara för att man har ett visst kön behöver man inte agera på ett visst sätt. Oavsett kön är det fel att kalla någon för hora. Och bara för att man är tjej ska man inte behöva ta ansvar för att lösa skolans problem. Jag heter Elvira Jansson. Tack för mig. Det här är Skolsverige.